hallå och välkomna till Bjösse och Lillis podcast med mig Björn Bösse Bidekull och min ständiga co-host Patrik Lilly Björnfot.
Numera doktor Patrik Lilly Björnfot, va?
Ja, just det. En sån där. Ja. Vad är det, en doktor inom, är det filosofi?
Alltså, jag är filosofiedoktor.
Just det. Så, det att du är bra på att tänka.
Eller kanske mer skriva ner vad jag tänker, kanske man skulle kunna säga.
Så om någon så här får en hjärtattack på ett flyg och de ropar upp så här, finns det några doktorer här, då kommer du bara jaha.
Ja, jajamän, det har jag tänkt. Ja. Ja, men det finns ju lite andra så här grejer att jag kan ju alltid boka ett möte med mig själv för att komma ut från olika situationer, för jag kan ju alltid säga att jag har ett möte med doktor, alltså ett doktor appointment.
Ja, jag brukar, här i Storbritannien är det ju en stor grej med titlar och sådär, och jag tror jag någon gång så här fråga vilken titel har du, så har bara sagt din lord bara för sin skull. Ja. Man kan ju köpa, det går ju tydligen att köpa så här grejer så att du får en titel, för att du är lord över ett litet område någonstans.
Ja, precis.
Ja.
Hur bra som helst.
Ja.
Ja, nej, jag har inte gjort en Sven Otto Littorin och köpt min titel. Det har jag inte.
Nej, du har förtjänat
det. Han var ju doktor ett tag, men han kunde inte redogöra riktigt vad som stod skriven i boken som han påstod så skrivit. Sen tog han bort den titeln. Mm. Och sen köpte han prostituerade, blev utkickad och nu är någon form av chef på Beowulf Mining, som är de som ska försöka göra, vad heter nu, gör gruva i Jokkmokk. Ja, det känns som att om man måste plocka in honom som så här ansiktet utåt, då vet man att då är man på hala grunder, alltså.
Ja. Nej, men jag såg ju din, vad heter det, disponering.
Disputation. Ja, hoppas den var väl disponerad
på Zoom. Ja, det var ju intressant. Det var ju första gången jag sett den processen. Nu kommer jag inte ihåg hela grejen, men det kändes som att ni hade som ett bra. Jag tänkte så här när första att okay, nu kommer det vara någon som kommer vara så här superseriös och liksom försöka sätta dit dig.
Ja.
Det var inte riktigt så.
I vissa fall så här, det är lite olika. Vissa som är opponenter kan vara så där att de försöker sätta dit den och så där.
Ja.
Jag kan personligen tycka att det hade inte blivit lika kul.
Nej,
för då blir jag ju sån, blir man ju mer defensiv,
ja,
helt enkelt. Och då blir det inte så roligt att lyssna på.
Ja. Hur nervös var du på en skala 1-10?
Jag är faktiskt oförskämt onervös. Faktiskt, jag vet inte varför. Jag såg fram emot att jag kommer att vara någonstans på 10. Jag var väl hyfsat stressad innan. Men alltså, när det väl började, jag drog igång, så en 5, så ganska nervös. Men inte så där. Ja. Jag hade en bra ordförande också som fick det att kännas. Ja. Han mjukade som upp både mig och opponenten på ett fint sätt.
Ja, jag tyckte han var bra också. Han.
Ja.
Var han tysk eller? Nej.
Nej. Nej, han var svensk.
Ja. Ja, just det. Okay. Nej,
ordförande var svensk.
Ja.
Ja, han var nederländsk.
Ja, just det, han, ja.
Ja. Opponenten var jag har sagt att han var från Malmberget, men det är han inte. Han är från det här stället just bredvid som inte är Gällivare heller. Koskoskulle.
Ja, just det.
Ja. Nej, det var kul. Det var kul. Men det var lite exercis där.
Ja. Hur länge tog din hela grejen?
Jag var ju sjuk ett tag där, men man skulle kunna säga att det tar 5. Och då undervisar jag mycket.
Ja.
Man har 4 på sig. Och sen kan man förlänga med 1 om man undervisar eller gör något sånt.
Okay. om man inte gör det efter 5 år, vad då är det liksom...
Nej, det är bara så länge du får pengar.
Ja, okej.
Så du får lön i 5 år, men du kan ju hålla på i 20 år fast. Det finns ingen tidsgräns eller någonting sånt egentligen.
Nej.
Så att när du väl har blivit accepterad, då får du hålla på hur länge som helst.
Mm.
Det är faktiskt så att man ska också, det kan vara värt att nämna att många av de här avhandlingarna som har blivit riktigt så här kända och stora, det har ju inte varit 4 års jobb på dem, utan det har ju varit 10 års jobb.
Ja.
Och sådär.
Ja. Det var kul och grattis. Men jag kommer inte kalla det för doktor.
Nej, jag kommer nog inte kalla mig själv heller för doktor. Jag siktar nu docent, då känns det som att då kan folk börja kalla mig det. Det är ju lite coolt.
Jo.
Det är som en cool...
Lite mer tyngd. Ja.
Titel.
Ja. Docent, ja. Du ska köra på det.
Ja, lite mer obskyrt också. Man brukar ju sällan höra det. Nej, ja, det är ju som också så här lite, ja, var och varannan. Men docent. Visserligen fler som är docent än professor, men... Men docent låter coolt.
Mm. Mm. Ja, vad är det på engelska?
Det finns inte.
Nej.
Men det brukar kallas assistant eller associate professor, tror jag. Mm. Associate tror jag det är.
Mm. Inte så här fellowship eller fellow. Nej. I alla fall.
Ja, det finns massor.
Ja, det är fan.
Det finns massor med titlar, det är lite tjolligt. Alla titlar beror på.
Ja, det är...
Vad säger du?
Jag säger, vad jag säger om titlar? Vi har lite lagg här på linjen.
Ja.
Ja. Nej, jag skulle säga att här i Storbritannien i parlamentet så har, du vet, när de pratar i parlamentet så kallar de ju, adresserar de folk för antingen honorable gentleman eller honorable friend om det är en kvinna. men jag visste inte att för att bli honorable gentleman, så det är som en titel som du uppnår genom att ha haft en position i en viss tid. Jag tänkte att det bara var så här att folk är liksom artiga, men det är tydligen en titel du får.
Ja. Jo, sen när det kommer till alltså utländska, där är de ju väldigt noga med titlarna.
Mm.
Alltså vad man har för titel, om man är doktor eller professor eller vad man har. Men det är inte någon stor hit i Sverige.
Nej, inte längre, det var väl det tidigare, men det som försvunnit.
Ja, tidigare var det.
Ja.
Förut hade vi ju, alltså...
Mm.
Förut hade vi ju sköna titlar så som backstugusittare. Okay. Vet du vad det är?
Nej. Vad är det?
Det är folk som är lantbor som bor på någon annans mark. Eller på en allmänning. Alltså man äger inte det, utan man bor i en så kallad backstuga.
Mm. Alltså att man hyr.
Helt enkelt.
Ja.
Backstugesittare. Det skulle jag vilja vara.
Ja, men tekniskt sett så är vi väl det om man inte äger sitt boende.
Ja.
Ja.
Precis.
Ja.
Det måste nog vara ett torp. På tal om boende så har jag hört att det finns ju någon sån här Winchester Street 10, där vars en man fortsätter att bo även fast han inte är, även fast folk inte vill det.
Ja, snygg segway. Boris, han fick äntligen kicken. Det som är intressant med hur han blev till slut att han tappade förtroendet, det var inte just för att den grejen, utan det är som en ackumulering av en massa saker som har hänt under hans tid. Men det som hände var ju att han anställde en snubbe in i regeringen som hade varit under utredning för att han är lite tafsig av sig mot andra män tidigare.
Inte så lite heller.
Nej, inte så lite heller. Men Boris visste om det, men när det kom ut så förnekade de det helt enkelt, att han visste om det. Ja. Sen då skrev ju någon här att ja, men jag har ju själv berättat det här för Boris, eller att någon som liksom bekräftade att nej, men han var informerad om det. Ja, och då ändrade de det att ja, men okej, men han glömde det liksom.
Ja.
Vilket mycket väl kan vara sant att han har glömt det, men problemet är att då skickar de ut en massa sådär juniorministrar som säger att nej, men han visste inte om det här och liksom ja, de blev som förnedrade lite på det sättet också. Men
alltså, jag måste bara säga att det känns ju helt sjukt. Så vitt jag fattar det så är det ju så att Boris, han har ju kämpat extremt mycket för att få den här posten.
Jo.
Alltså han låter som en riktig karriärist. Så när han väl får posten, då blir det corona och sen börjar han supa.
Ja, inte han personligen så mycket. Det var ju mer att hans personal, de drack ju som satan under pandemin, när man inte fick liksom ha fester eller sammankomster.
Ja.
Smugglar in sprit i så här resväskor in till Downing Street.
Men han var väl med där också, eller?
Nej, det var en liksom sammankomst som han fick tårta för att han fyllde år. Och den han blev bötfälld för. Och då är det de som försvarar honom, säger att han blev ambushed by cake.
Ja.
Men jag kan förstå,
det är svårt att säga nej till en kaka.
Ja. Och
gott med kaka.
Så problemet är inte, eller för mig är inte problemet att just den grejen han blev bötfälld för, utan det är mer att som kulturen som han är ansvarig för var ju helt ingen respekt för folket som gjorde en massa uppoffringar för att de sa att man skulle göra det, att man inte skulle träffa folk, och det var ju många som inte gick på begravningar eller liksom gifte sig, vad som helst. Ja. Det där i som problemet ligger inte just att han käkade lite tårta. Jag tycker att hela grejen är ju ganska löjlig på det sättet. Att klart att när man jobbar tillsammans att liksom folk kommer ju vara ihop liksom. Men sätt inte de reglerna då.
Nej.
Det är det.
Och sen var det väl varit en hel del andra ganska konstiga grejer med Brexit och ja. Massa ja, sånt.
Hans legacy kommer ju vara att han fick igenom Brexit. Ändå i och med att det är därför han blev vald. Och
ja.
Och sen ja, de har ju fått ihop, till och med Labour säger nu att de kommer inte att försöka gå tillbaka in i EU.
Nej, men skulle ju vara jävligt konstigt ja. Också om man har haft en folkomröstning och sen bara skitsamma, vi går tillbaka igen. Och jag tror knappast ja, att EU är så jävla pepp heller.
Säg det till Skottland som nu kommer ha en annan folkomröstning för att ta sig ur Storbritannien.
Men det är annat. Det är ju ändrade spelregler. Skottarna röstar ju för att vara kvar i EU också.
Exakt. Ja.
Och ett av skälen också varför de ville vara med, alltså stanna i UK, det var ju EU.
Jo, eller exakt. Alltså de blev ju lovade att om ni stannar i Storbritannien så kommer ni få vara kvar i EU.
Mm. Och annars sen, kanske vi rent av blockerar att släppa in er. Det var väl sånt också om jag kommer ihåg rätt. Ja, men jag kan ha fel.
Ja, exakt.
Men då känner man ju så att ja, men ja. Och då, och teoretiskt sett då, om skottarna sticker, då blir det ju alltså ännu fler som har röstat för, alltså procentuellt sett så blir det ju fler som har röstat för Brexit.
Jo, exakt.
Ja,
Ja.
väldigt skevt. Jag måste säga att jag har lite svårt att förstå det. Sen har jag också svårt att förstå varför folk bara, nej, men du måste ju hoppa av som premiärminister också när han säger att ja, men jag kommer att vänta tills det finns någon annan.
Ja,
Om
men
man tittar,
nu är det lite grejer
ja.
som nu, det senaste som har kommit ut är att han har ju träffat, när han var vad heter det, utrikesminister, så har han tydligen träffat någon rysk spion, vill jag säga,
Ja.
eller något liknande, utan att ha med sig personal från regeringen, alltså själv enkomt,
Oj.
och varit på någon fest med honom. Ja. Så det, så han, så Labour menar ju på att han är en säkerhetsrisk för landet, att han måste därför ut fort som fan.
Ja.
Men det var jävligt intressant ändå, alltså när det här hände. Så han försökte bilda en ny regering. Alltså först så hoppade ju Rishi Sunak och Sajid Javid, vad heter det, hälsoministern och finansministern, hoppade av. Och det var det som satte igång hela tåget. Det var väl upp mot 50 ministrar som hoppade av.
Ja, och
Ungefär.
tjänstemän också.
Ja. Men då försökte han ju starta en ny regering.
Ja.
Och det intressanta är att han själv tyckte att han har mandat att göra det, även om han inte har stöd från partiet. Eftersom ja,
Han vann valet.
att han vann valet. Men i Storbritannien, det är inte som president, utan det är ju partiet som blev vald, och sen blev han vald av partiet.
Precis.
Så ja, så att, men han tyckte själv att, liksom, att han har fortfarande mandat, även om han inte har förtroendet från sitt eget parti. Så det är lite
Ja, det.
cult of personality
Ja.
som pågår där.
Men det finns ju faktiskt fall vars personen kan vara större än partiet. Alltså att
Jo.
personen har mer förtroende än partiet har.
Jo.
Vi ser ju i Sverige, om vi tar ett svenskt kontext, så kan man ju se att Magdalena Andersson och även Reinfeldt på sin tid har ju alltid haft sjukt mycket högre förtroende än partiet som helhet. Men det är också för att de är alltså regeringsbärande. Alltså att det är någon av dem som kommer att vara statsminister på sin tid. Men det kan man se. Och sen har vi ett annat exempel.
Nu tappar du ljudet här.
Vi är tillbaka. Om du är tillbaka så är vi tillbaka.
Okej, vi är tillbaka. Så Lilly hade lite problem med sitt Bluetooth-headset. Men det är väl antagligen löst nu, så att vi kan fortsätta
Ja.
våra samtal.
Ja, och du får ta och
Ja.
klippet lite grann, tror jag.
Ja, jag tänkte jag skulle slippa klippa, men jag får väl göra det.
Här. Men samtidigt som Boris, det kommer du inte göra. Samtidigt som det här konstiga hänt med Boris så har det ju hänt lite fasansfulla saker borta i Japan också, eller hur?
Jo, så förra premiärministern Shinzo Abe blev lönnmördad. Det som de flesta antagligen redan vet som lyssnar på det här, men det som, när jag såg det där att han har blivit mördad, det första jag tänkte på att är det någon slags kupp av något slag. Så han är inte premiärminister längre, men han har fortfarande väldigt stort inflytande i japansk politik. Men sen såg jag videon, vad som hände, och läste lite det som kom fram, att snubben som gjorde det, han är liksom ex-militär, eller Japan har ingen offensiv militär, så kallas self-defense force. Han var i marinen där ett tag tydligen. Och Ja, alltså det som har kommit fram nu är att han, att det inte var politiskt enligt honom, utan att han, det skälet varför han ville mörda Abe var att han var arg över att över en specifik grupp som han tänkte att Abe har en anknytning till. Och den här gruppen nu,
okay.
Det som spekuleras är att det är en religiös grupp som kallas för Unifikationskyrkan. Och den här kyrkan är tydligen så Abe och Trump tydligen.
Ja, och vilka är det då?
Nej, men Abe och Trump hade tydligen hållit tal på deras konferens ganska nyligen, typ förra året. Jag har ju hört talas om Unifikationskyrkan tidigare, men det finns ju så jävla många sekter i Japan och i världen. Men jag började läsa på lite om den här och det är ganska, ganska sjuka grejer som har hänt. Men alltså, den här kyrkan har ju funnits ganska länge. Och den är startad av en koreansk...
Jag kan säga att på svenska heter den Enhetskyrkan.
Enhetskyrkan, okej. Okay. Ja.
Och den är, även fast jag tycker att Unifikationskyrkan är, och visst är det Moonsekten det kommer ifrån?
Ja, de kallar det för Moonies. Colloquial. I folkmun.
Mm.
Men ja, den är startad av en korean som är vanligt inom sekter, utnämnde sig själv till en slags messiasfigur som har pratat med Gud direkt och startade en kult, flyttade till USA och ja, det, tydligen så äger då, alltså, sushi-industrin i USA är... Typ, om du köper sushi i USA så är det jävligt stor sannolikhet att du bidrar med pengar till den här organisationen, för att de säljer en jävla massa fisk. Ja, jag håller på att lyssna på Behind the Bastards-podden som vi har nämnt i vår podd tidigare, men om deras, om den här Moonies enhetskyrkan.
Jag tror också att det finns en avsnitt i det som heter Sekter.
Mm.
Det finns en sån podd också, vars jag tror att de är där också.
Ja, de, och tydligen så vad som har hänt då är att hans mamma har skänkt en massa pengar till den här organisationen och gjort dem bankrupta. Men han har också varit med i den här. Men det är tydligen, han är med i någon slags utbrytningssekt.
Mm-hmm.
Men det känns, allt känns så jävla långsökt att han valde att mörda en Japans mest kända politiker istället för att gå efter själva sekten.
Ja.
Du vet, så det känns lite så här, är det verkligen det som har hänt? Eller, det är lite så här konspirationsenligt, men... Men i alla fall, alltså, det är ju väldigt chockerande för de flesta japaner. Det händer ju nästan aldrig att folk blir mördade med skjutvapen i Japan. Det är typ så här, du kan räkna dem på en hand per år. Och då är det ju oftast yakuza-relaterat. Men att så här, premiärminister och bli lönnmördare, det har hänt ganska ofta, eller ja, på 30-talet till exempel. Och då var det också tydligen folk, eller då var det också militären, eller folk i militären som gjorde kuppar helt enkelt för att få bort de ville liksom de var så här kejsarfanatiker och sånt. Men när man såg den där videon, det som man reagerar på är att ingen reagerar på att det är ett skott. För att det är så pass främmande. Så alla tänker ju att det är någon bil som har tjuvstartat eller så fyrverkeri eller någonting. Men sen också att hans så här bodyguards inte alls hade koll på vad som hände liksom bakom honom.
Nej. Det är ju väldigt konstigt.
Jo, men alltså det känns som att även om det aldrig händer i stort sett i Japan, så är väl deras jobb att liksom ändå vara medveten om någonting kan hända. Så
han hade ett hemmagjort vapen.
Ja, precis. Som tydligen inte är så där sjukt svårt att göra heller.
Ja, det är väl kulorna som är.
Jo, men det kan ju vara vad som helst egentligen. Så det var ju typ så här, bara två järnrör, någon slags bräda och någon slags elektronisk anslutning och någon slags projektil. Och nu med så här med 3D-printing och sånt där, så kan ju alla, ja, det är mycket lättare att göra ett vapen än det var tidigare. Ja, så det är ändå någonting som man måste vara medveten om, även om det är sjukt svårt i Japan att få tag på vapen. Så att Abe som själv, han var ju väldigt, det är inte alla som gillade honom. Politiskt sett, internationellt, så var han ju väldigt känd för att ha liksom jobbat för Japans liksom intressen. Och han var ju väldigt respekterat, men i länder som Kina och Korea, där det är ju väldigt känsligt det här med att hans farfar var ju dömd war criminal. Och Abe själv, det finns ju ett tempel i Japan där de har de här krigsförbrytarna. Och traditionellt så har antingen japanska premiärministrar antingen besökt det templet eller inte besökt det. Och när de besöker det, så ses det som en slags ett slags stöd för ja, för de personerna då som
Man måste säga där att vad heter nu, det finns ju, det är ju extrema övergrepp som Japan gjorde under andra världskriget mot, det var väl egentligen koreaner, kineser och ryssar som var som värst drabbade. Det finns en sinnessjukt vidrig film som heter Men Behind the Sun om det.
Jag har hört talas om den.
Och sen finns det en bok som skrevs som tror jag heter Men Behind the Sun från början. Det var en, jag vill säga Hongkong, men jag kan ha fel. Det var i alla fall kopplat till Kina. Han skrev den här boken var som dokumenterade den här, speciellt den här unit, vad den nu heter.
731.
Ja, 731. Och kom fram med det, och det blev ju sprängstoff. Men just då så såg relationerna mellan Kina och Japan ut på att bli bättre. Så då blockade den kinesiska regeringen att den där boken eller avhandlingen fick komma ut. Och då blev den här snubben så jävla förbannad så att han gick i lag med, jag tror att det var ryssar. Och nu blev jag muted igen, men vi fortsätter.
Nej, jag kan höra det nu. Nu är det perfekt. Nej, men som jag har förstått med just AB, att han förnekar inte att jag tror det största grejen är ju det här med koreanska kvinnor som togs till Japan under kriget för att, som kallades för comfort women, som var prostituerade åt militären. Och Japan har ju bett om förlåtelse flera gånger till Korea över det här, men det som Abe, det han har yttrat sig om den frågan, att det hände, men det hände inte i lika stor utsträckning som de tror, och att det var inte regeringen som styrde, utan att det hände liksom någon slags spontant, alltså vissa personer som har inom militären. Men det känns, ja, det är såklart det är provocerande för de, många av dem lever ju fortfarande. Så att så han var väl, han var inte, han var inte älskad av alla, kan man ju säga. Men han gjorde mycket det, för mig, när jag flyttade till Japan 2008, Jag tror han var premiärminister då i typ ett år. Eller det var det 2007? Ja, 2007 till 2008.
Mm.
Sen mellan 2008 och 2012 så hade de 5-6 premiärminister. Det var som max ett år. Och alla liksom, ingen internationellt kände ens till dem. För de var så kort tid och de hann liksom aldrig. Yeah. Men sen kom jag tillbaka 2012 och var premiärminister i typ ja, 8 år tror jag. Och det skapade en slags stabilitet i alla fall för Japan. Och ekonomiskt så hade jag en massa policies som gjorde saker och ting bättre enligt vissa.
Ja, det var ju den här Abenomics.
Ja, Abenomics.
Abenomics.
Ja. Så att så han gjorde mycket bra för Japan, men han var en väldigt polariserande figur kan man säga. Så han hade antagligen mycket fiender.
Mm.
På det sättet är det inte sjukt förvånande att han blev avrättad, men det är ju ändå väldigt tragiskt såklart. Vi får se vad som händer, hur det kommer att liksom påverka Japans så här, politiker, för det har ju traditionellt det, de är väldigt nära med, du vet, när de är ute och röstfiskar, att det är väldigt så här, nära avstånd och komma upp och skaka hand med dem. Och det kanske förändras.
Ja.
Med det här.
Jag måste bara lägga till att den här Men Behind the Sun, det är via Hongkong.
Mm.
Och den som var rysk, amerikansk faktiskt, det är Philosophy of a Knife, som båda handlar om Unit 731.
Mm.
Båda av dem är helt vidriga. Det är bland det vidrigaste som finns att se, helt enkelt.
Jo, grej med,
och baserat på verkliga händelser.
Jo, grejen med Enhet 731, om det är någon som lyssnar på det här som inte har hört talas om det, och ni går in på det på Wikipedia-sidan, så skulle jag rekommendera att ni antingen inte gör det med, om ni är känsliga för det är väldigt vidriga saker som du säger, som de höll på med. Det många så här biologiska experiment och på levande fångar helt enkelt. Och det sjuka är ju att de blev ju efter kriget var slut, så blev de ju benådade av många av dem som höll på med det. Blev benådade av USA:s regering för att de hade så mycket data om de här experimenten. Och mycket av det vi vet om så här, ja, biologiskt, vad händer om du får det här viruset eller och sådana saker, kom från de experimenten.
Jo, men det sjuka med det också som man ska ta in här när det kommer till Unit 731 och även nazisternas grejer, det var ju att de var helt fullkomligt onödiga. Alltså man kan ta reda på det på andra sätt också. Man behöver inte.
Jo, nej, det är klart. Det är väl ingen som försvarar det som hände, men faktum är att det är så vi kom fram till en massa saker.
Jo,
vi
hade
kommit fram till de sakerna bara snabbare, men vi hade kommit fram till dem på tid, men vet vad jag menar.
De tog och släppte ut de släppte ut sjukdomar i byar och sånt där utan att de visste om det. Men det var
bubonic, som jag fattade bubonic plague bland annat.
Ja, jag tror det var i Kina mest de höll på med de grejerna.
Ja, nej, Japan alltså på den tiden var ju helt fanatiska liksom, det var ju militärregering. Så de hade ju som full kontroll över den. Så att det var mycket skit som pågick och folk i Asien, som ja, äldre folk i Asien hatar ju Japan på grund av det, vilket är förståeligt, men Japan nu är ju ett totalt annorlunda land än det var på den tiden.
Ja.
Det är ett land som har liksom blivit en slags föredöme för pacifism och liksom fast i och med AB så de har ju, han vill ju ändra på det här. De har ju inte fått vara med på internationella så här, uppdrag, Japans self-defense force, men det har ju ändrats nu så att de får vara det, så att de kan försvara allierade helt enkelt. Mm. Om de blev skjutna tidigare så fick de inte göra det. Så om de blev beskjutna så, eller om de blev beskjutna så fick de såklart försvara sig, men inte försvara liksom
allierade.
Ja, exakt.
Mm.
Och det känns ju också ganska, ganska logiskt. Det är inte samma som att de har en offensiv militär, vad nu det betyder. Men... Så att,
ja. Jag kan nämna att på ljusare nyheter så kan jag informera om att jag har sett det eminenta bandet Hooja.
Ja.
På Pajala marknad, fredagskvällen.
Ja.
Precis så bra man kan tänka sig att Hooja är när de spelar i Pajala.
Jag såg lite klipp på det på Instagram stories.
Ja.
Såg ändå ut som att du har hyfsat bra tryck.
Ja.
På konserten.
Jag tror att det var, vad jag har hört var det.
Jag såg också att folk klagade på Facebook att det var för hög volym.
Nej, det var en som klagade, men det inlägget togs bort ganska omedelbart.
Ja.
För att folk tycker att det är ganska kul att det händer någonting i byn.
Ja.
Gammal som ung.
Ja.
De gjorde en jättebra grej. De hade också en så här för ungdomar upp till 17 år.
Mm.
Och då spelade Hooja och Magnets där. Det var ju hur kul som helst.
Ja, jag såg det.
Behöver inte vara som när vi var unga då. Vad ska man göra? Supa på Malmen. Det var det som man gjorde.
Ja, nu ja det var ju det.
Fanns det faktiskt någonting annat att göra också?
Ja, men det är ju bra. Det är bra. Nej, synd att jag missade det. Alltså, jag kommer ju vara Pajala om några veckor.
Ja.
Under Tornedalskuppen.
Ska du spela?
Nej, jag tror inte det. Det blir inte. Jag hade först tänkt dra ihop ett lag med japanerna som jag spelar här i London med. Men det visade sig vara lite svårare än tänkt.
Jaha, vadå då?
Ja, men ekonomiskt och sånt. Men vi försöker igen nästa år. Men nästa år så ska man försöka komma till marknaden. Det känns som att det är då man ska vara i Pajala.
Ja, sen har det tenderat ju att dö ut lite grann. Men, ja.
Jo, nej men det är ju så. Men, ja. Men man träffar ju, det är ju det att man träffar folk som kommer tillbaka just under den tiden. Så
jo, precis.
På det sättet så får vi hoppas att det fortsätter.
Ja, jag var där. Jag träffade några fans också.
Till våran podd?
Ja.
Oj då.
Ja, det var när vi stod och köade till Hooja där. Vi såg en timme i kön.
Man hoppas att det är någon som vi inte känner som kom fram, men jag antar att det är någon vi känner.
Ja, det finns inte så många i Pajala som vi inte känner på något sätt.
Nej, jag vet. Men,
ja. Sen ska jag ge ett shoutout, men jag ska inte nämna personens namn, men det var en som vi stod och köade med jävla länge där. Han höll liv i luckan i kön.
Mm.
Och sen tittade vi på hans arm. Och fan, vad har du för arm? Jo, det är som man kommer in. Vi bor ju i Pajala, det är så jävla kul att få köa i Pajala. Det är fan aldrig kö i Pajala annars.
Mm.
Då hade han stått och köat i en halvtimme, 40 minuter.
Ja, han behövde inte köa för att han hade...
Nej, han hade redan köat in sig, men han tyckte det var så kul att vara i kö.
Ja.
Ja.
Nej, men det är väl någon slags... Om du gör saker som du vanligtvis inte kan göra så är det en slags... nyhetsvärde i det.
Ja, att, precis.
Ja.
Jag är inte den som dömer. Folk kan tycka att saker och ting är roliga. Nu ska man ju säga att han hade ju några under rocken. Så att det var ju inte så att det var en helt nykter idé alla gånger.
Nej. Nej, men det är ju klart att... Det är ju... Pallemarknad, det är då det händer. Ja, nej, men man har ju som bra minnen av marknaden. Det var ju liksom, det har alltid varit höjdpunkten under sommaren på något sätt.
Ja, från att man var barn tills att man blev vuxen.
Ja,
fast inget tivoli i år, tyvärr. Nej. Det var några hoppborgar som jag var för stor för att vara i tydligen.
Det finns ju, jag har sett att det finns hoppborgar för vuxna. Så du kan hoppa till en bar och ta en öl och så hoppar du iväg sen. Det hade fan varit kul.
Ja, testat. Det är svårt att hoppa med en öl i handen.
Ja, jag tror inte du kan Du får inte antingen, du får antingen inte hoppa med ölen, men du kan hoppa till baren.
Ja,
ja.
Det är gött, gött liv.
Alltså, de är
yes, yes, men jag har lite fortsatt lite strul här på linan när man är borta i Pajala. Men det var kul att ha, göra en podd nu och här i mitten av sommaren. Och vi har ju, vi snackade här lite tidigare, att vi har ju hur mycket som helst egentligen som är stoff till podden. Så förhoppningsvis så kan vi podda lite oftare här framöver.
Ja, jag hoppas det. Det är ju mest upp till dig. Mitt schema är mer stabilt kanske.
Ja, mitt är lite instabilt. Mitt är lika instabilt som en internetuppkoppling och Bluetooth verkar vara den här gången.
Ja, vi får hoppas att det blir någonting av det här avsnittet i alla fall. Det började bra, sen blev det strul, men förhoppningsvis lyckades vi knyta ihop säcken lite här på slutet. Och så att, men,
ja,
men kul att ni lyssnade och vi är tillbaka förhoppningsvis snart.
Mm.